Förstår du Bibeln? Jag ska försöka säga några ord kring det ämnet. Jag vill redan från nu säga att Bibeln är ju en mycket enkel bok. Mycket enkel, och den är ju klar bok. Så behöver man överhuvudtaget behandla detta. På samma gång som Bibeln är en mycket enkel och klar bok, så är den också en svår bok. Förstår du vad du läser? Jag skulle här vilja få påminna om hur viktigt det är att skilja mellan lag och evangelium. Och jag skulle vilja ge en blickpunkt här. Vi ska ta upp frågeställningen: finns det överdrifter i Bibeln? Överdriver Bibeln? Det är ju så vanligt att människor kommer med överdrifter. Förstår du vad du läser? Det var diakonen Filippus som ställde den frågan till den etiopiske hovmannen som var på väg från Jerusalem efter att ha firat högtiden. Hovmannen läste ur Bibeln, han läste ur Jesajas 53 kapitel. Och då svarade hovmannen: hur ska jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Vem är det profeten talar om i Jesajas 53 kapitel? Och så höll diakonen Filippus sitt bibelstudium. Hovmannen kom till tro på Jesus som Messias och döptes. Och det heter att efter detta bibelstudium så fortsatte hovmannen glad sin resa till Etiopien. Resultatet av en enda bibelförklaring var ju mycket gott. Pånyttfödelsens under skedde genom Guds levande ord och genom vattnets bad. Döpelsens ägde rum. Förstår du vad du läser? Förstår du Bibeln? Det är många som menar att den boken är mycket svårtillgänglig. Ja, att den är helt obegriplig. Och att det först, att den först blir förståelig sedan en utläggning har ägt rum. Katolska kyrkan lär till exempel att det är egentligen bara en som förstår Bibeln, och det är biskopen i Rom, påven. Det är bara en som kan ge den auktoritativa utläggningen av den heliga skrift, den rätta utläggningen, och det är påven. Men påven har fel. Bibeln är en klar och lättillgänglig bok. Bibeln är klar, ja, redan före bibelutläggningen. Och den som går till bibelläsningen med den utrustning han har, den som kommer med den utrustning han har och ger Bibeln rätt, han kommer att förstå Bibeln. När Bibeln i lagen ställer allt vad människa heter under synd, ja, då är detta mycket klart för människan. Bibelns lära om synd är omedelbart tillgänglig. Predika för en sten, den rör sig inte även hur länge du håller på. Men predika för en människa om synd, så händer det mycket snart att hon oroligt skruvar på sig. Hon blir oroad, därför att hon är oroad redan före predikan. Oroad av sitt samvete. Oroad av sitt samvete när det anklagar och när hennes tankar anklagar henne. Fördömelsedomen som Bibeln uttalar över den syndiga människan, denna fördömelsedom har det onda samvetet redan uttalat över människan, redan innan hon har öppnat bibelboken. Synd och skuld finns där som erfarenhet redan i förväg, och den aktualiseras i bibelstudiet. Vad som kommer genom lagen är insikt om synd. Romarbrevet 3:20. Och när Bibeln i evangelium förkunnar den ogudaktiges rättfärdiggörelse och förlåtelse, då är denna lära, evangeliets lära, mycket klart uttalad. Och denna lära om den ogudaktiges förlåtelse, den är knuten till Jesus till hans person och till hans verk. Evangelium är klart. Det upplyser ögonen med sitt klara ljus. Den som nyss stod där fördömd av lagen får i evangelium höra att det synder som vilade på världen och som vilar på människans onda samvete, dessa synder är borttagna. Det har han gjort som kom för att världens brott och synder borttaga och försona. Evangelium predikat av Johannes Döparen: se Guds lamm som avlyfter världens synd. Ja, evangelium är klart, det upplyser ögonen. Men evangelium, det ska vi veta, evangelium har ingen anknytning hos människan, i människans eget förnuft. Människan har före evangeliets predikan ingen aning om evangelium, ingen som helst aning. Evangelium kan inte tänkas ut av någon. Jämför då lagen. Jo, lagen har varje människa, den är någorlunda känd av varje människa i kraft av människans samvete. Nej, evangeliets ljus, det förmedlas endast genom skriften. Evangeliets ljus lyser i en dyster vildmark. Människan är blind för evangelium. Men i evangelium finns klarheten och kraften. Ljuset går upp i ett människohjärta. Evangeliets ljus tänds. Trons ljus, när helst det behagar Gud. Evangelium ger en människa en helt ny kunskap. Den kunskap som i skriften kallas för Herrens kunskap. Ljuset går upp i våra hjärtan. Gud har låtit detta ljus gå upp, och den nya kunskapen, den sprider sitt sken. En blind människa, en förblindad människa, hör evangelium och hon får tron. Hon får vishet och förstånds ande. Förstår du Bibeln? Bibelns text är helt klart. Genom lagen fördömer Bibeln, Guds ord, allt vad synd heter. Och denna lagens predikan slår ner i samvetet. Men genom evangelium frikänns syndaren. Och detta evangelium som frikänner syndaren, det är det tyngre och det kraftigare bibelordet. Och när detta evangelium förkunnas, då är avsikten, Guds avsikt denna, att människan ska ta åt sig evangelium. Inte bara detta att du får tro evangelium, utan skriften uppmanar så oerhört viktigt, du ska ta emot detta. Den äggar syndaren, tro evangelium. Och när evangelium blir trott, ja, då är lagen, samvetsdomen, utdriven ur samvetet. Och så träder en glad kristen människa fram, som hovmannen glad kan fortsätta sin vandring genom livet. Efter bibelläsningen, trons ljus är tänd. Och vi ska veta detta, att trons ljus tänds inte bara av predikan, utan trons ljus tänds också när en människa sitter där hemma och läser Bibeln. Och tar fram Bibeln, läser den, och Bibeln väcker i kraft av evangelium, som är en Guds kraft som frälsar var och en. Bibeln tänder tron. Guds levande ord är kraftigt och det är verksamt. Frågan bör ställas emellertid: förstår du egentligen vad du läser? Den är viktigt att den frågan formuleras. Men då ska vi veta att problemet ligger inte i bibelboken, utan problemet ligger i den människa som läser Bibeln. Bibelboken, den är klar, men vi människor, vi är i oss själva förblindade, vi är problematiska. Det är människan som kastar sin skugga över den klara skriften, den heliga skriften, och gör den till en problematisk bok. Men aposteln säger, vi framlägger öppet sanningen. Och om vårt evangelium är dolt, om det är skymt, om evangelium inte är klart längre, ja, då är förklaringen den att denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Bibeln, Guds klara ord, kommer då att ligga i den slagskugga som den oomvända människan kastar. Guds ord är sanning. Gud ljuger inte. Men som Salomo säger om människorna, själva tänker människor ut så många påfund och så många påhitt. Och resultatet blir att Bibeln, som är så klar, blir en förseglad bok. Bibelns budskap blir mörklagt. Jesus sa också om fariseernas bibelstudium. Han säger detta i Johannes 5:38. Han säger till fariseerna, ni har inte låtit Guds ord förbli er. Ni studerar skrifterna därför att ni i dem menar er ha evigt liv. Och det är ju riktigt. Fariseerna hade denna riktiga uppfattning att det eviga livet fanns i livets ord. Och så säger tillägger Jesus, och det är dessa skrifter som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig och få liv. Visst är det tragiskt. Dessa rabbiner, dessa skriftlärde som kände till Bibeln och läste Bibeln och kunde Bibeln. Och ändå ledde deras skriftstudium inte fram till honom som är Bibelns kärna och stjärna. Skriftstudiet ledde inte fram till Messias, till Jesus Kristus. Utan i sitt oförstånd så ledde deras skriftstudium till att de behöll lagen men förkastade löftena. Men nu gäller det oss här och nu. Det är alltså viktigt att bibelstudiet får ett gott, låt oss säga ett gott slut, så att människan tror evangelium och tror på Jesus. Då har bibelstudiet fått ett gott slut och en god början, kan vi säga. Men ändå är det så att det är så många missförstånd också nu. Men märk väl, som människor gör. Människor hittar på. Problemet ligger alltså inte i bibelboken, utan problemet ligger i människan, i hennes oförstånd och i hennes påhitt. Och det är mycket vanligt att människor talar om att Bibeln innehåller överdrifter. Och det är det jag ville ta upp, just detta om. Finns det något som vi skulle kunna för biblisk överdrift? Jag berättade just för en man här för en vecka sedan att jag hade tänkt ta upp det här problemet. Innehåller Bibeln verkligen överdrifter? Och då sa denne man på en gång, ja, just det, ja. Den här saken, till exempel, som Bibeln säger att ingen förstånd det finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avfallit. Visst är det ändå en överdrift. Är det inte att gå för långt att säga att ingen söker Gud? Är inte detta överdrift? Men då ska jag veta detta. Att när Gud förkunnar sin lag och ställer människan under syndens välde, då är det inte Gud som överdriver, utan Gud ger en exakt lägesbeskrivning. Men denne man som sa det här, samma vecka läste jag i en katolsk tidskrift som heter Biblica. Och där säger den katolska tidskriften just om Romarbrevet 3:11 att den innehåller, här kommer Paulus med en hyperbol, hyperboliska uttryck, överdrifter, när han förkunnar den universella syndfullheten. Och han gör detta, han kommer med dessa överdrifter för att människan ska få ta emot rättfärdiggörelsen. Låt mig säga detta. Det här är något oerhört farligt. För om man säger att Bibelns fördömelsedom är överdrift, då kommer man aldrig fram till evangeliets rättfärdiggörelsedom heller. När Gud förkunnar fördömelsedomen över allt vad människa heter, både jude och grek, då är detta inte ett hyperboliskt uttryck, en språklig överdrift, utan det är frågan om människans sanna läge, att lagen fördömer, och vi måste ge lagen rätt. Sådan är människan. Det finns en lärobok i retorik som det läser som ska läsa svenska vid vår universitet. Och där ges i denna lärobok av Lausberg, så ger han exempel på en biblisk överdrift. Och då säger han så här: Jesus talar om den yttersta domen och den yttersta dagen. Och han säger så här: har vi inte profeterat, ska människor säga. Och då svarar Jesus: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Och då säger denna läroboksförfattare i litterär retorik att här har vi ett exempel på en biblisk överdrift. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Det är bara ett stilmedel som brukas av språket. Nej. Fördömelsedomen som Bibeln utsäger och som vårt eget samvete utsäger oss före bibelläsningen. Vi ska veta, vår egen samvetsdom är sann. Och när den heliga skrift, Gud säger att allt vad människa heter är under domen, då ljuger inte Gud. Han kommer inte med en överdrift för att på något sätt ge god verkan, utan han säger sanningen. Lagens fördömelsedom är klart uttalad i Bibeln, och Gud är sann i sitt ord. I Svea rikes lag, vi har ju lagboken här, men om man bläddrar i alla dessa 1000 sidor, så finns det inget lag mot den onda begärelsen. Man kan vara svensk medborgare och vara fylld av ond begärelse, och man blir inte åtalad. Men Bibeln skärper buden. Du får inte ens ha en ond begärelse. Den onda begärelsen är fördömd. Gud fördömer den. Visst kan man säga: nåväl, jag accepterar inte det här. Som Wesley säger, som lär den kristna människans syndfrihet, han sa detta: we don't call that sin. Vi kallar inte den onda begärelsen för synd. Och så säger man: Bibelns ord om den onda begärelsen, det är överdrifter. Vi får bara ta det lite lugnt. Vi får tona ner lagens stränghet. Ja, så försöker människor omtolka fördömelsedomen och döva sitt samvete och säga: kanske ändå ska det gå bra för mig. Jag är ju ändå skötsam och jag är inte åtalad inför domstolens dom. Jag är en svensk medborgare och jag har ingen anmärkning på mig. Och då är det väl, ska väl också Gud kunna acceptera mig. Och så förlåter människan sig själv. och försöker tysta sitt samvete. Och då behöver hon ju inte evangelium längre, för hon ger ju, hon förlåter sig ju själv. Men vi ska veta detta. Mot Bibelns fördömelsedom över alla människor så står ett kraftigare bibelord, ett tyngre bibelord som vi i första hand ska ta åt oss. Och det är Bibelns rättfärdiggörelsedom. Apostelns ord om den ogudaktiges rättfärdiggörelse och syndaförlåtelse. Rättfärdiggörelsen, förlåtelsen och frikännandet framställs i Bibeln såsom den fria gåvan. Och denna fria gåva, den är knuten till Jesu person och verk. Så som kvinnan sa, han har gjort allting gott igen. Den onda skapelsen är frälsad. Ni är ett färdigt förklarare. Ni är frikända i hans blod. Ni är försonade genom hans sons död, heter hos aposteln i Romarbrevet 5. Försonade, rättfärdigt förklarade, det är samma ord. Ni är förlåtna, och det har Jesus gjort. Synderna har lyfts av ifrån er, och det har lagts på Jesus Messias, som i sitt heliga liv och i sin ställföreträdande offerdöd har sonat synderna och burit bort dem. Du är fri. Du kan glad fortsätta vidare din färd. I tron, ta emot detta, och du är frälsad. Och tron, den är bara gripmedlet som fångar frälsningen. Genom tron tar människan emot detta. Tron är gripmedlet, ska vi veta. Låt oss alltså sammanfatta. Det är viktigt att skilja lag och evangelium åt. När lagen förkunnas så är det inte överdrivna krav. Visst är det vanligt att människor skriver ner Jesu krav och bud. Att lagens krav tonas ner. Att det tas bort. Det är som det heter så vackert. Vi ska inte skuldbelägga människor, som biskop Ström sa. Vi ska vara försiktiga. Men människan är redan skuldbelagd av sitt eget onda samvete. Och så vet vi detta, att lagen, den ger fördömelsen. Lagen är ju inget nådemedel. Hur kan lagen vara ett nådemedel? Lagen som förkunnar du skall och du skall inte. Och om du gör detta, då ska du leva. Villkoret är ju så oerhört klart angivet. Håll lagen då, i så fall. Då ska du leva genom lagen. Men om du inte håller lagen, om du felar i ett enda, så är du skyldig till alltsammans. Så ser vi här. Det är inte genom trohet mot budorden som människan blir frälst. Det var ju så fariserna tänkte. De räknade med de 613 buden, och genom trohet mot dessa så skulle troheten mot Gud, så skulle människan vinna rättfärdigheten. Och så säger Jesus till dessa fariser: ni som studerar Bibeln, ni förstår inte Bibeln. Ni har Bibelns laglära. Ja, ni har inte ens Bibelns laglära, och ni fattar inte frälsningen. Och därför fick alltså skriften inte utföra sin fördömelsedom. Det fanns inget behov att bli frikänd inför Gud. Men Johannes döparens ord, när han förkunnar: se Guds lam som avlyfter världens synder. Här ser vi Johannes döparen, han är evangelieförkunnaren. Och när vi läser Johannes evangeliets första kapitel så upprepar han det ju flera gånger. En gång förkunnar Johannes lagen och säger att yxan är satt i roten av trädet. Det är bakgrunden. Men när Johannes kommer in på evangeliet, då upprepar han, säger om det: se Guds lam som borttager världens synder. Står inte detta i Johannes evangeliet på tre ställen? i varje fall i två ställen, på två ställen. Och det är viktigt. Evangelium kan ju inte tänkas ut av någon människa, utan här måste en kunskap utifrån komma till henne. Och denna kunskap, den måste upprepas, för det är något ofattbart. Vad ingen människa har kunnat tänka ut, det har Gud berätt i sitt evangelium. Och jag läste just här Nils Odebergs textutläggning till Johannes Döparens ord. Och då säger Odeberg så här: med ordet världen betonas att det är hela världen, hela mänskligheten, som här är inbegripen. Varje enskild människa, inte endast på en viss tid, utan i varje land, på varje ort, i varje tid av denna tidsålder. Man kan tycka, men ska det vara nödvändigt att professor Odberg ska utlägga hela världen, avlyfter världens synd och så förklarar att detta gäller hela världen, varje, hela mänskligheten, varje enskild, i varje tid, i varje land, på varje plats i Markaryd. Ska det vara nödvändigt med sånt tjat? Jo, visst är det, för det är så helt ofattbart att här tänker vi att på denna plats Markaryd, där ett bestämt antal människor bor, de är skilda åt på så många olika sätt, men ett gäller, fördömelsedomen gäller hela Markaryd, och lika visst, och ännu vissare är detta, och lika visst rättfärdiggörsdomen. Och rättfärdiggörsdomen, den ska upprepas, den ska förkunnas med många ord. Och det är så, därför är det så viktigt att pastorn säger: detta evangelium som jag här förkunnar, du får ta åt dig, grip om det, att människor äggas. Och den som gör detta, den som rycker himmelriket till sig, ja, han är genom tron alena, han är medlem i Guds nåderike, det osynliga nåderiket. Vi vet inte hur många som är medlemmar i nåderiket här i Markaryd, men vi vet att var en som tror på Jesus Kristus som sin frälsare och försonare och rättfärdiggörare, han är genom denna tro medlem i detta rike, i det rike som inte kan bäva. Och då ser vi alltså, som aposteln säger, jag vill så gärna vinna människor. Och när vi läser apostlarnas brev, profeternas verk, så säger Herren: om dina synder är blodröda, det ska vara snövita, så säger Herren. Och så målar profeten Jesaja Messias gärningar redan innan detta försoningsverk är fullbordat. Lagen fördömer, synden gör men, Kristus oss frälsar var och en. Lagen fördömer, synden gör men, skada, den skadar människan, men Kristus frälsar. Den sången sjöngs mycket i Efes när jag var ung pojke. Ja, i evangelium får människan sundheten och hälsan tillbaka. Hon är konvalescent, som sett där, som så gärna lyckas säga det, och det är så sant. Nu är hon på väg att tillfriskna, nu tror hon, nu har hon fått en ny glädje, samvetsdomen har hon fått lägga av sig, och nu är Kristus hjärtats rätte herre. Lagen förkunnar alltså ingen överdrift, det är ingen överdrift när med fördömesdomen, och evangelium förkunnar ingen överdrift, det är sant. Så ofattbart som det är, vad ingen människa har kunnat tänka, förlåtelsen, den är given för att du får ta emot den nu och här. Det är alltså inte, finns inte överdrifter i Bibeln. Och ändå har sett alla som i ett tillfälle talat om använt ordet hyperbol vid ett videokonkurs. Och därför ska vi ta upp här. Det finns i Bibeln ett stilmedel som man använder, som man kan säga som ett exempel på biblisk hyperbol. Men det är ju, när vi tänker på detta, så är det ju, så ska jag säga, så enkelt det är. Så lätt det är så lätt det är att förstå. Några exempel på när Bibeln använder sig av hyperbolen som ett stilmedel. Ett exempel, byggnadsmännen vid Babels torn. När de säger, låt oss bygga ett torn ända upp mot himmelen. Ända upp mot himmelen. Det är ju den, ett, kan vi säga, den högmodiga hyperbolen som den stolta, stortaliga människan uttrycker här. Och vem som helst förstår ju detta. Det är människan som, den stolta människan som talar så. Jag låter ge ett annat exempel. Ur Nya Testamentet. Fariserna säger så här. Ni ser ju att Jesus får lärjungar. Vi kan ingenting göra. Det är ingenting som hjälper. Hela världen ränner ju efter honom. Här kommer Jesu fiender med Kristus hatets hyperbol, Kristus hatets överdrift. Det är ju hela hopen, som man säger, hela den judiska folkhopen. Och så använder man ordet hela världen ränner efter honom. Det är den stygga människan som hatar Kristus och frälsaren och som i oro ser hur evangeliet har framgång. Eller den guldsmeden i Efesus, Demetrius. Det är fara värd, säger han, att vår försäljning går ner. Vi kommer inte att kunna sälja våra gudabilder. Och så säger han, Paulus förleder folket, ja, nästan i hela provinsen. Och så vet detta, på några ställen, några platser i hela provinsen Asien fanns det troende, men vi vet ändå så få de var. Men här kommer Kristi fiende med hyperbolens bruk. Nästa lilla provinsen är kristen. Vi måste göra något. Och så ställer man till en upplopp mot aposteln Efesus. Men vi ska veta att det är inte bara apostlar. Det är inte bara Kristushatets människor som brukar hyperbolen som stilmedel. Den används också av evangelister. Låt oss ge några exempel, och nu ska jag ta det exempel som den lutherske teologen Calovius ger i sin stora Biblia Illustrata. Han utlar ju hela Bibeln, och då ger han exempel på Lukas evangeliet. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den ägde rum när Quirinius var landshövding över Syrien. Vi ser hur klart och tydligt Jesu födelse hör historien till. När, var och hur. När Augustus var kejsare, Quirinius landshövding. I Betlehem föddes Jesus. Och så talar evangelisten Lukas om hela världens skattskrivning. Och så säger professor Gerhardsson i Lund. Han säger i Luleå stifts julbok så här, för några år sedan sa han, vi vet inte av någon skattskrivning för hela världen, och därför kan det här inte beläggas, utan det här, och så räknar man med att här kommer Lukas med en felaktig uppgift. Vi ska veta detta, att den här uppgiften är ju belagd hos Lukas. Och så säger Gerhardsson så här, det var nämligen så att man betraktade romerska riket som hela världen. Man visste inte om att det fanns människor utanför det romerska världsriket. Men allt det där är ju bara prat. Utan vi förstår ju när evangelisten Lukas att han talar inte alls om hela världens skattskrivning. Utan han är ju så oerhört glad och upplyftad när han får förkunna detta. Och så säger Calovius, jag förstår inte berättelsen så att på en och samma tid en skattskrivning ägde rum över hela jorden. Nej. Men Här var det något som gällde hela världen. Att Kristus föddes och fördes in i den mantalslängd som i denna mantalslängd som över världens medlemmar. Han kom och blev vår broder. Och det att han kom, det är något som gäller hela den syndiga världen. Och så ser vi detta, att när Lukas talar om den skattskrivning som ägde rum för hela världen, då är inte detta något lek med fakta som evangelisten ger, utan han uttrycker evangeliets glädjebud. Eller ett annat exempel, aposteln Johannes och evangelisten, han gav ju sitt evangelium, och han säger, jag har gett mitt evangelium för att ni ska tro evangelium. Apostelns vittnesbörd är sant. Och så vet ni hur evangelisten slutar sitt evangelium. Än mycket annat var det som Jesus gjorde. Om allt detta skulle uppskrivas det ena med det andra, så tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då blev skrivna. Här vill Bengel översätta att hela världen inte skulle förstå de böcker. Men det är faktiskt inte alls så, utan det är en rätt översättning. Och Kalovi säger här, hela världen skulle inte kunna rymma de böcker som då borde skrivas. Det är hyperbolen som används som ett stilmedel för att kunna Guds frälsning så som är det vissaste och det sannaste och det viktigaste. Och det är något för hela världen. Så använder apostlarna också hyperbolen. Det använder de i evangeliets tjänst. Låt mig bara ge ett exempel. När aposteln Paulus ska skriva till Rom, församling i Rom, han kände många där personligen, och så skriver han i sitt hälsningsord. Han räknar att han ska bli utrustad av församling i Rom, och så säger han så här: jag tackar Gud för att man i hela världen talar om er tro. Då använder han hyperbolen som stil. Han är ju så oerhört glad och tacksam för att tron bekänns i Rom, i denna stad. Där har Kristus sina bekännare och er tro omtalas. Och det är inte smicker han ger, utan det är evangeliets glädje som han ger uttryck åt. Och så väntar att han ska bli utrustad för sin färd. Men det är inte bara glädjens, man använder hyperbolen i glädjens stunder, utan också i sorgens. När vi läser Johannes evangeliet 3:22, så talar Johannes döparen om sitt förhållande mellan sig och Jesus. Döparen kallar sig som brudgummens vän. Jesus är den gudomlige profeten som talar vad han har sett och vad han har hört av sin fader. Och så säger profeten Johannes döparen: och likväl tar ingen emot Jesu vittnesbörd. Ingen tar emot Jesu vittnesbörd. Johannes döparen uttrycker sin sorg över att antalet troende är så ringa jämfört med den stora hop som inte tror. Och tydligen talar Johannes även om sig själv i följande vers, när han säger: den som har tagit emot honom, han har därmed bekräftat att Gud är sann. Johannes döparen har med sin predikan bekräftat att Gud är sann när han förkunnar, låter sitt evangelium förkunnas. Och så förkunnar profeten Johannes döparen. Han säger: nu har jag fyllt min uppgift. Ja, nu ska han, Messias, växa till och jag ska avta. Men han är också viss om, med det till att han säger nästan som Elia: det är bara jag ensam som är kvar här. Ingen tar emot evangelium. Och ändå vet Johannes döparen att evangelium ska inte dö ut. Och så säger han så här, och det är det sista ord han säger sedan i dessa ord: den som tror på sonen, han har evigt liv. Den kan börja med evangelium. Evangelium är det tyngsta skriftordet. Och då säger han: den som tror på sonen, han har evigt liv. Och så ger han också lagens dom. Men den som inte lyssnar till sonen, han ska inte se livet, utan Guds vrede först blir över honom. Och så talar Johannes Stefan om, tänk i alla fall, han skulle snart gå mot martyret, men han talar om den glädje som är honom given i fullt mått. I fullt mått äger han glädjen. Han hade inte personliga framgångar, men han såg ändå, det fanns ju ändå Messias lärjungar. Och detta fyllde honom med mycket stor glädje. Detta att Bibelns författare brukar språkets alla stilmedel, också hyperbolen, innebär det då inte att Bibeln blir alltför mänsklig? Hur går det då med inspirationen, tänker någon? Vi tror ju att Bibeln är ingiven av Gud, att det är Gud som talar, ingiven av den heliga ande. Men då ska vi veta, ja visst, Bibeln är inandad av Gud. Det är ju Gud som talar på svenska här till oss. Men då ska vi veta att när Gud talar genom profeter, apostlar och evangelister, så talar inte Gud genom robotar. Men han talar genom levande människor som känner smärtan inför otron. Levande människor, evangelister och apostlar som gläds när tron tänds. Det är levande personligheter och temperament som träder fram, och i starka bilder. Tänk bara till exempel när Paulus talar till galaterna. Hur var det med galaterna strax efter deras omvändelse? Ja, det var så tillgivna aposteln att ni kunde ha rivit ut era ögon och gett mig om det hade varit möjligt. Och det är sådana som tänker, ja, så hade aposteln ögonsjukdom. Nej, det är inte alls frågan om det. Utan han använder sådana starka bilder. Så älskar ni Guds ord, tjänar aposteln, att ni kunde ha gjort det yttersta offer om det hade gått för att hjälpa mig. Och hur är det nu? Och nu är ni på väg att gå tillbaka till det gamla väsnet, till judaismen. Har ni, och då kommer ni bort ifrån Kristus. Så ser vi hur oerhört klart Bibeln är. Bibeln talar till oss genom levande människor. Och genom levande människor förkunnar Gud lagens dom, fördömesdom och evangeliets rättfärdiggörelsedom. Men aposteln kan själv, han kan säga så här i 1 Kor 7, när han ger sin vägledning och sin andliga rådgivning, då säger han så här, att det här är visserligen min åsikt, men så tillägger aposteln, jag tror att också jag har Guds ande. Här märker ni, Odeberg skriver så här, det är ett retoriskt uttryck som bör fattas så. Den bör fattas i en mycket starkare mening än vad ordalagen anger. Och det betyder ju i klartext, jag har också Guds ande. Det jag säger här så som en andlig vägledning, det är Guds ord. Men här använder aposteln hyperbolens motsats. Han säger så här, jag tror att också jag har Guds ande. Men meningen är detta, det jag talar, det är Guds ande som talar genom mig. Och så ser vi hur Bibeln talar till oss genom levande människor. Det är Gud som talar. Och det är dessa levande människor som gläds över frälsningens under.